A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hallå! Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Nu på torsdag så kommer jag till Motala och kör stand-up och på lördag så har jag ett gig i Stockholm. Mer info om detta hittar ni på gardenfors.se. Jag kör min nya stand-up-timme Vesslan på lite olika ställen här i landet. Jag turnerar tillsammans med den asroliga Anton Magnusson som kör sin fullängdsshow Benne. Och vi kör alltså en double feature med båda våra shower samma kväll. Och vi kommer snart till Linköping, Kalmar, Malmö och Kristianstad. Biljetterna går åt så in i Norden. Vi har redan sålt slut 5 hela kvällar. Så passa på att boka medan ni har chansen på specialisterna.se. Min förra stand-up-special, En slapp timme, finns ute nu på både Spotify och YouTube. Så kolla in den. Jag vill också tacka alla Patreons. Ni som bidrar med stålar på patreon.com/arkivsamtal. Ni får tillgång till extra avsnitt. Finns just nu ett ute nu Patreon-exklusivt avsnitt med David Liljemark som gäst. Och glöm inte att lyssna på specialisterna podcast också. Och glöm inte att följa mig på i stort sett alla sociala medier. Sök efter Simon Gärdenfors. Men nu kommer arkivsamtal. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter komikern K. Svensson.
Ja.
Jag tänkte, jag har ju sagt skandalkomikern väldigt länge, ja. Men jag tror vi ska börja fasa ut det nu. Det börjar lägga sig lite.
Jag kan ju inte vara den liksom värsta skandalkomikern eller längre.
Dessa dagar.
Jag har liksom, på den skalan har jag liksom knuffats ner till en liksom simpel 4 nu, tror jag.
Det, fast det är rätt roligt om du ändå är skandalkomiker.
Ja.
Men en sak som alla de här skandalerna har lett till är ju, det står ju väldigt sällan komikern med citattecken längre.
Nej, det, om någon egentligen. Det jag har sett nu är istället journalisten inom citattecken.
Ja. Ja, men det är kanske mer då att de menar att den personen som kallas journalisten.
Nej, jag har sett det när så här etablerad media ska skriva om Jean Frick.
Aha.
Så jag har sett att han skriver journalist. Han är då, driver ju nyheter idag.
Jo, skådespelare är ju också, det är nästan den mest belastade. Eller författare.
Konstnär tror jag också är väldigt, poet. Om det är belastat att många som inte är bra på det kallar sig det.
Men det är lite roligt tycker jag. När att det blir så infekterat. För jag kommer, jag har märkt bland skådespelare att, alltså så att Tova Novotny vill inte ens kalla sig skådespelare. För hon tyckte så här, men om man är Margareta Krok kan man kalla sig skådespelare.
Men, men vad kallar sig Tova Novotny?
Jag vet inte, jag bara hörde en intervju med henne när hon sa att hon tyckte det var för liksom, stort.
Det först, men för hon måste ju varit någon så här 16 år eller något när hon började i...
Ja,
hon har aldrig gjort något annat än att spela eller
nej, skådespelare. Det här var liksom, det var inte liksom i förrgår jag läste den här intervjun eller hörde den. Det var rätt länge sedan, men jag tyckte ändå, vad fan, du har varit med i ett gäng filmer och tv-serier, kallar dig skådis för fan.
Vet hon om hur många som kallar sig skådis?
Nej, men jag var tillsammans med en skådis, Maria Grudemel Hayek, och jag kommer ihåg hur provocerad hon var när jag mest på skämt så då hade spelat in en radioteater till P3 Humor Himlen Lab och sa, nu är jag också skadis. Jag hade gjort röstskadespelare.
Vad tyckte hon att gränsen gick? För det var du väl?
Ja, alltså jag tycker alltså det borde vara neutral. Halv på allvar.
Ja.
Det är, jag gick inte runt och kallade mig när jag skakade hand sa Simon skådis.
Nej.
Eller skådespelare ska man ju säga. Utan, nej, men jag tror inte att jag tror ingen, det finns ju ingen fast gräns. Det är det som är problemet. Det är bara nej. Någonting man känner.
Ja, och dina känslor var inte viktiga. Hon kanske visste att de inte var genuina helt enkelt. Det var det som provocerade.
Jag tror att hon hade nog tampats rätt mycket om hon själv kunde kalla sig skådespelare.
Men hade det att göra med att hon inte hade några jobb? Alltså att de två kanske
hängde samman? Då tror jag just hon hade fått jobb på någon teater liksom.
Då tycker jag man kan börja kalla sig.
Ja, det
om
tycker
ens jag också. Arbete är att spela teater.
Ja, det, ja, i för sig. Det är det ju. När man försörjer sig på någonting, då är man proffs till och med.
Ja.
Men man blir inte tagen på allvar ifall då
men är det inte som
att säga din fru hade börjat kalla sig skådespelare.
Ja.
Då hade du ju fattat att det var mest alltså så även om hon hade sagt nej jag menar allvar med det här.
Det är ett vanligt samtalsämne vi har hemma.
Vad?
Någon av oss säger så här jag tror att jag skulle kunna vara en väldigt väldigt bra skådespelare. Och den andra säger så här det har jag alltid tänkt om mig själv också. Fast jag vet att jag inte är så bra. För jag har ju testat att spela i sketcher och sånt där.
Ja.
Och det är jag ju... Framförallt när jag har spelat mot så här, då inom situationstecken nu då. Riktiga får man sätta inom situationstecken. Men riktiga skådespelare, då har jag faktiskt alltid känt att det är en viss skillnad att spela mot någon som är då riktig skådis mot och kanske läsa mot Jesper Rönndahl eller något sånt där.
Mm. Jag fick ett... tips. Mm. Det var då när vi gjorde, jag och Anton gjorde lite, vi gjorde en kortfilm eller vad man ska säga, ett sitcom-avsnitt som finns på YouTube som heter Vård av sjukt barn.
Ja.
Och vi pitchade lite till TV och sånt där.
Ja.
Vi hade då GKU, de grotesko, Micke Andersson liksom,
ja, var,
liksom tog lite under sina vingar och försökte sälja in det till SVT och lite andra ställen.
Ja.
Och då så då snackade vi om liksom om skådespeleri så där. Och då sa han att ett stalltips om man ska liksom göra en realistisk känsla till exempel spela förvånad,
ja.
Då var det bättre att tänka att man skulle spela någonting annat. Tänk dig så här, att du ska spela kåt. Att du ska se kåt ut i den här scenen och så blir det förvånad. Nu känns det som en sån typisk film och teatergrej att det alltid ska komma in på sexualitet.
Precis, de går med könet och,
kön mot kön och så vidare. När man ska kramas. För jag hörde Värvet för länge sedan med Jessica Jedin.
Ja.
Och då var det så att att om man ska kramas i teater,
ja,
då måste man trycka könen mot varandra, för annars ser det inte naturligt ut.
Så Jessica, alltså hon programledaren för Babel?
Ja, alltså det hade hon fått lära sig och ta till det. Alltså, så, men jag tänker att det är mer snuskiga personer inom teatern som har hittat på det. Och sen så har folk svalt det, liksom, det tipset.
Ja, precis. För att det måste man väl inte?
Nej, jag tänkte också att det låter...
De hade också kunnat säga så här, tryck liksom kropparna mot. Alltså varför skulle det vara mer...
jag tycker det finns jätte... Jag tycker, ja, men det har ju kommit upp till ytan ganska mycket på sista tiden. Om snusket inom film och teatervärlden kanske.
Ja. Men alltså jag kan förstå att... Alltså skådespelare är ju lite konstiga. För de kan sätta sån... Just när det kommer till så här sex och sånt där att... Min erfarenhet av att ha jobbat med lite skådespelare det är att de har ofta satt sån ära i att nu är det bara teater. Alltså så här, vi kan göra en samlagsscen. Jag är helt okej med det för att det är liksom, det är ju inget jobbigt med det.
Nej.
Och vi då som varit komiker i ensammen kanske sagt så här att det var lite jobbigt hade väl ändå varit. Vi är ju kompisar och sitter ju tillsammans på redaktionen. Lite jobbigt får du ändå hålla med om det hade varit om vi hade gjort en samlagsscen. Men då har de liksom, nej, det är en del av jobbet. Och även sådana här saker, varför har vi två omklädningsrum? Varför kan vi inte byta om allihopa tillsammans? Att det har varit så, det har liksom, det har inte varit sexualiserat, men det har funnits en sån överenskommelse att sex får inte vara något konstigt alls.
Nej.
Att det finns inom komiker, jag tycker komikervärlden är mycket mer pryd egentligen.
Ja.
Offstage.
Ja, det är det ju. Det tror jag nog också. Eller inte vad det gäller ord. Men vad det gäller
handlingar och sånt där.
För det är väl rätt mycket det här. För jag känner igen resonemanget att man ska få säga vad man vill och berätta om vilka tankar man vill.
Mm.
På samma sätt som de beskrev liksom det här. Nej, det är klart man ska kunna säga den här absurda liksom, tankegången.
Yeah.
Den här som kanske låter fruktansvärd för någon som inte är insatt i världen. På samma sätt då som kanske inom teatervärlden så har det fysiska luckrats upp mer på det sättet.
Ja, precis. Så kanske det är. Där skiljer vi oss åt.
Mm. Ska vi kasta oss in på det omåttligt populära inslaget Välj drycken!
Gärna.
Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken! Okej, okay. Då har vi här kommer alternativen.
Mm.
Då har vi här kommer alternativen.
Mm, ja, det lät
lite
svenska.
Som den gamla tv-serien Mustafa Shows Här kommer vara så god. Eller vad heter det? Mohammed Show.
jag tänker på den showen kanske en gång i månaden ungefär. Men jag tror det är många som liksom inte kommer ihåg.
Nej,
det var första gången en invandrare skulle ha en talkshow i Sverige. Och man gjorde en jättegrej av det.
Hette det? Mustafa Show?
Mustafa Show tror jag.
Och det var nog lite inspirerat av Ali G Show.
Att det tror skulle, du det?
Jag tror det, för det kom strax efter Ali G Show.
Och, men var den så sen? För jag minns det liksom som att hela sticket var att det var en invandrare. Jag tror inte vanligt svenskt folk fattade om det var en parodi på en invandrare eller om det var... För han var ju så här...
Ja, men det tror jag inte det var ingen som var riktigt på det klara med det.
För han var ju väldigt... Han var ju liksom så här lite Herr Omar i tilltalet. Ja. Han var mycket så här... Kära publik, välkommen, välkommen!
Ja. Och hans catchphrase var här kommer vara så god.
Men du menar att det var ett solklart fall av parodi på invandrare? Eller liksom lek med fördomar?
Jag har för mig att jag har hört någon av liksom skaparna av serien snacka om att de ville göra ett svenskt Ali G Show. Men sen istället för att göra kulturell appropriering då, som i Ali G Show var det ju en brittisk jude som spelade, eller han spelade i sig bara Wigger. Alltså någon som trodde att han var svart liksom.
Ja, just det. Det har egentligen varit värre med Borat och sånt där.
Ja, Borat är mer klassisk kulturell appropriering.
Ja, det får man säga.
Eller parodi. Ja. Minstrel show. Någon form av... minstrel show är ju då när vita sminkar sig till svarta.
Ja. Just det. Det har jag faktiskt gjort en gång.
Sminkat dig till svart?
Ja, verkligen så här med riktigt blackface. Jag tänker på det att det var en sån helt annan tid då. För det var när vi hade en sajt som hette Rikets sal.
Mm.
Och jag och Valle Westersson hade en show på Moriskan. Den hette Lilla tant skratt hette den. Det var första föreställningen. Och då skulle vi liksom göra någon sorts så här... vår historia då. Så skulle det vara att vi höll på med humor så länge. Så att det skulle redan ha börjat på liksom 10-talet. Och då gjorde vi en sån här liksom, liten sketchfilm där jag sprang...
Vilket årtal var det?
Detta var 10-talet. Okay. Alltså 2010-talet.
Ni fick ingen kritik för det?
Alltså väldigt liten då. Mm. För jag lade så här, kolla vad kul vi såg ut. Valle såg ut som en gammal polis som sprang och jagade mig. Och jag var helt svart och hade liksom lite så här bomullsplocka kläder på mig. Men jag hade inte en tanke på att det kunde vara så. Det här är inte okej, skrev någon. Men det var inga sådana...
Nej, men det blev verkligen... Alltså, det kom väldigt snabbt.
Mm.
Alltså, kulturella approprieringsdebatten.
Ja, men också att blackface slog ju nästan i tag. Alltså, det var ju nästan det värsta också. Man... Alltså, det var ingen som ens gjorde. Det var ju någon som gick så här sminkad till indier på någon maskerad.
Dr. Bombay.
Ja, det blev ju liksom... Ja, men Dr. Bombay kom väl helt undan.
Ja, när det kom på 90-talet.
Men jag tror det var någon sån här moderat... Hon hette Bodil Sidén, tror jag, som gick... Hon sminkade sig som Malala, för det var hennes idol. Och då tänkte jag så här, men gud, det här är inte ens svart. Det här är ju liksom bara en utklädnad, liksom.
Jo, alltså det... Jag skulle gärna vilja ha en 4 dagars seminarium och diskussion och debatt om kulturella appropriering.
jag känner att det är det som på behövs. Ett universitet,
det är
så
det
tror
som behövs för att jag ska få full förståelse för, alltså jag kan se en viss problematik med det. Mm. Men jag kan också se ganska mycket där jag ser liksom att ja, varför ska man inte förkluta sig till Obama när man förkluta sig till Bill Clinton?
Ja, ja, ja. Jag såg nog aldrig, eller jag var så himla häpen över hela diskussionen, alltså att man inte skulle få ta av andra kulturer.
Mm,
jag såg aldrig som problematisk.
Men nej, det är ju, man till slut så närmar man sig alltså så här, att man inte ska blanda raser och blanda kulturer.
Nej, precis.
Så här, du ska inte laga indisk mat, du ska inte äta indisk mat om du inte själv härstammar därifrån. Nej, och har liksom fått utstå fattigdomen och de negativa sidorna.
På ett sätt har de ju rätt så här att om man blandar alla kulturer så blir det ju liksom ingenting kvar. Då blir det ju bara liksom som att blanda alla färger. Men det gäller ju också för folk. Då ska man inte tillåta folk att bo.
Det blir ju någonting kvar. Tänk dig, musikgenre som blandas blir ju liksom en ny musikgenre eller en annorlunda. Liksom. Det är inte det att det blir...
Nej, men okej. Om man vill bevara den gamla kulturen ska man inte göra så. Men det gäller ju liksom även genbanker. Då får man vara emot att folk flyttar och rasöverskridande äktenskap också.
Om det finns dansband så finns ju de som kan fortsätta spela dansband. Sen om det kommer någon och blandar dansband och hiphop.
Ja, det är inte det,
är
exakt
inte det att
samma
förstör så. Dansband.
Men om man liksom blandar upp alla blonda med svarta så försvinner de ju.
Om man blandar alla blonda
alla
med svarta så att det blir... Ja, det är förutom mutationer då.
Mutationer kan fortfarande. Läs nu den här listan över alla goda drycker du har innan vi går fel här.
Jag
tror inte du läste en enda.
Nej, det var för att jag fastade på det var inte här kommer vara så god utan det här är här kommer alternativen eller någonting sånt. Vi är då glada att vi fick ta upp Mustafa.
Ja, jag också. Okej,
okay. Oppigårds Single Hop Ale. Uh-huh. Det är en starkare.
Uh-huh.
Sen finns det energidryck i 5 olika smaker. Mm. Brämhults lemonad. God morgon lemonad.
Mm.
Cocktailen Hawaii Gay Club.
Mm-hmm.
Kall gin. Fanta Zero. Gundel Sprit. Väldigt gammal Rosita.
Vad är Gundelsprit för något? Det har du säkert sagt till många gäster.
Ja, det har jag gjort jättemånga gånger. Det är, jag kommer inte ihåg, ungersk sprit.
Det är det jag behöver veta.
Du har hört.
Jag är ledsen. Tappa mig på ungen.
Jag är inte ens säker på om det var unger.
Men det, vad är det här för komiker? Det är en ungersk, tack så mycket. Tack så mycket, jag behöver inte.
Jag hade nog känt som en ungersk komiker. Även ifall det var textat. Det är väldigt svårt för det här att
jag kommer
att jag först, relatera
kommer
jag
titta
det.
På alla amerikanska komiker.
Alltså i och för sig, ifall någon jag litar på den smak hade sagt att det här är svinbra.
Ja.
För att det är nästan alltid folk som jag inte liksom håller med om smaken som ger de sämsta tipsen.
Ja, just det. Har du litat, om jag hade sagt tipsat om en ny bra ungersk kille. Den byxorna är väldigt högt upp.
Av någon anledning är det roligt att jag skrattar bara jag tänker på att det finns en rolig ungdomskomiker, men jag vill verkligen inte se. Man får en rolig bild av en fantastisk ungdomskomiker.
Ja, precis.
Sen har vi Baileys, häxblandningen.
Ja, all right.
Och för tråkmåns och nejsare, vatten.
Jag kastar en blick på min klocka. Och så säger jag tar den här... Oh, nej, det är Jag tar den här ölen då.
Du är också det. Ja. Det är den här kampen mot alkoholism i realtid. Får man alltid höra när, precis, när både du och jag är med efter.
Ja.
Okej, men då
för du har ingen som man kan blanda en dry martini.
Nej, jag tror martinin är slut. Men jag har gin.
Nej, drar jag gränsen. Ingen ren gin så här. Nej. Dags.
Okej, men då tar vi Oppigård Single Hop Ale. Yes. Och då är vi strax tillbaka med de dryckerna. Kända från det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaks med varsin öl. Oppigårds gott öl från Dalarna, blond. Får man verkligen skriva att det är gott? Jag tror att det finns regler för sånt inom konsumentlagstiftningen.
För alkohol menar du eller?
Nej, men jag tror i allmänhet att du om inte så här oberoende undersökningar kan visas att det här så här, du får inte skriva Sveriges godaste öl.
Får
du
inte?
Du får skriva det ifall du skriver det inom citat och sen skriver källan på det då, om det är Råd och Rön som har tagit fram.
Men Sveriges bästa öl får man inte heller skriva.
Nej.
Det var mycket konstiga regler.
Det lärde jag mig på företagsekonomin i gymnasiet. Vi hade en sån kurs.
Men jag har ju en podd som heter Delamond. Vi har som tagline Sveriges enda renodlade humorpodcast.
Ja.
Får alltså, vi skriva det?
Det är frågan. Ni kan ju också kanske luta mot uppenbar satir. Som jag inte riktigt vet om det finns i lagstiftningen. Jag brukar alltid hävda det, men jag är inte säker på det.
Sen, det låter som något granskningsnämnden.
Jo, jag tror det är nog mer granskningsnämnden som lutar sig mot det. Men jag kommer ihåg att jag frågade då på företagsekonomin, hur är det med bra böcker? Bra böckers lexikon och sådär.
Just det.
Jag vet inte om de finns längre, men det kan ju vara så att de hade det etablerade varumärkesnamnet innan då de reglerna kom till, att de då fick dispens.
Ja, för det är deras namn ju. Det är inte så de... Vi har aldrig sagt att vi har bra böcker. Nej, men jag tror inte... heter bra böcker.
Ja, men det var även det var nog företagsnamn liksom, där man inte fick... Man fick inte heller ha den typen av värderingar jag tror inte du får kalla liksom dina grävskopor för toppen grävskopor. För att det är alltid att de är...
Jag önskar att jag kunde syna det här på något sätt. För jag tycker det låter konstigt, men jag accepterar att jag har lärt mig något idag.
Eller så kan du tänka dig att gå en veckas seminarium.
Jag kan heller inte tänka mig att sitta 4 dagar och diskutera kulturell appropriering. Det är väldigt få sådana saker jag kan tänka mig.
Alltså hade man haft obegränsat med tid i livet så...
Inte heller då.
Då hade det inte ens då. Nej, jag är heller då intresserad av att höra argumenten. Alltså så här, jag har suttit på barer ibland med någon som har väldigt tydliga åsikter om att all typ av kulturell appropriering är fel.
Ja.
Och då så har jag ändå så här, okej, nu vill jag höra dina argument.
Ja.
Och lyssnat.
Ja.
Och det har ju varit korkade grejer de har kommit med mest. Liksom. Det har inte varit, men jag hade velat ha landets främsta experter, de skarpaste hjärnorna som ändå har de här åsikterna som förklarar för mig.
Varför det är fel, ja. Ja, precis.
Men det är frågan... Jag har förstått vissa grejer, jag kan förstå vissa saker, att vissa saker är irriterande. Och...
Ja, irriterande kan jag också fatta om du så här är en liksom... fattig människa som håller på med någon kultur kanske, säg då hiphop, och så kommer det liksom någon, det stannar en taxi och liksom en rik vit man hoppar ut och liksom vill bara ha fördelarna av förstår jag vad jag menar, nu blir det ingen bra exempel här, men att bara ta fördelarna av något då.
Jo, alltså jag förstår att det är irriterande.
Ja,
men
precis.
Jag kan förstå att man kan tycka det är irriterande. Men fel och irriterande är inte riktigt samma sak. Det kan vara så här, du kan tycka det du kan tycka det är irriterande bara rent spontant att någon är homosexuell. Alltså så här, du kanske din magkänsla
det tror jag på att just irritation tror jag inte det väcker så ofta.
Det tror jag det gör hos många.
Jag tror det är något sättet att vara bögig på då. kanske irriterande.
Ja, men, nej, men jag tror vissa som kan komma där.
Ja, men jag tycker liksom det, kulturellt, det är lite som om någon säger att den är missbrukare och tar alla coolhetspoäng. Och sen är den inte det. Och liksom skördar alla hälsopoäng. Ja, men även liksom, jag märker att folk tror det om de flesta. Alltså folk tror att jag är mycket mer missbrukare än vad jag... Alltså,
men tycker du att du har approprierat alkis som missbrukare?
Men jag kan ju tänka mig, alltså hade jag varit missbrukare så hade inte jag velat att det kom någon som hade hälsan. Och bara tog liksom, då tycker jag man, om den liksom sover i en trappuppgång och vet att den kommer dö liksom innan den är 40. Då tycker jag, då kan förstå om den vill ha sitt cool för sig själv. Men det är ju mest irriterande, jag ser inte så här att det är något fruktansvärt brott som har begåtts.
Nej.
Mer ett lite så här osnyggt.
Nej, jag kan ju också förstå irritationen.
Det är mer osnyggt att hålla på med en viss typ av kulturell appropriering.
Ja.
Ja, idag ska vi göra det vi tänkte göra idag.
Det tänkte jag. Vi sågs på Specialisterna Comedy Club.
Ja.
Och då nämnde jag i förbifarten om att min plan är att skaffa barn om cirka 10 år. Nu är 49, kanske säga 50 för att göra det till en jämn siffra.
En jämn och rund siffra.
Ja. Och då sa du att du tyckte det var en dålig idé. Och jag frågar varför det.
Jag vill inte kritisera den så, men jag vill opponera på den ändå.
Ja, och då så föreslår du, vi tar det i arkivsamtal. Det här kan bli intressant för hela klassen att höra.
Ja, men sen, det kanske var stora ord, för jag vet inte om jag har något... Men vi kan ju gå igenom idén.
Ja.
Jag tycker... Det är därför
du är opponent. Man tänker att jag har en avhandling där jag har lagt fram tesen. Att det är en bra idé för mig att skaffa barn 49-50.
Precis, och då vill inte jag bara liksom kritisera den, utan jag vill ju framförallt veta hur du har tänkt mycket mer. För om vi tar, alltså rent praktiskt är jag ju nyfiken på hur du... Dels varför just 10 år var det min första fråga, men den är ju lätt att förstå att du då vill ha 10 år av frihet.
Nu gjorde du citattecken i luften.
Ja, för du blir inte av med din frihet för att skaffa barn.
I viss mån,
en viss mån av frihet blir du av med, såklart.
Och nej, men så det är ju det att jag, nej, men jag får 10 år till dels frihetskänsla och den arbetstid. Alltså tid för nöje och arbete som jag hade fått lägga på barnet.
Ja, just det.
Annars liksom. Så att jag kan liksom vårda min karriär som humorist. Och konstnär, och jag kan ha roligt, jag kan resa till olika ställen och bara slappa och göra grejer liksom.
Ja, jag skulle säga att man reser ju nästan ännu slappare när man har barn.
Men,
alltså det handlar mycket om vilket hotell man bor på.
Jo, men det är svårare bara att så här, tänka att du säger så här, men nästa vecka åker jag till Tokyo och äter nudlar i en vecka.
Alltså, just det svåra där tror jag är, du måste ha barnet ihop med en tjej som kan göra samma sak. Då har du ju inte riktigt samma problem.
Nej, men det gör ju det svårare.
Det gör det svårare. Jobba är ju, man får ju välja, alltså vara ner och nöta skämt på Big Ben 4 kvällar i veckan. Eller åka iväg till, ta gig som inte lönar sig. Åka så kanske till, vad fan, Jönköping kanske. Eller något sånt där. Det kanske man också får sluta med.
Men då blir det ju lite, då kanske inte skämten blir lika slipade.
Man får skriva skämt på ett annat sätt. Jag ska ha premiär för min, jag fortsätter ju ha en föreställning om året. Det har jag faktiskt lyckats med nu fast jag har barn. Se hur det blir nu. Jag ska ha ett barn till i mars. Och se hur nästa föreställning blir. Men jag ska premiera för min nästa föreställning i början av februari.
Okej.
Men den kommer ju inte vara slipad på samma sätt.
Nej, då får vi säga att det skulle ju... Tänk om det blir så här, oj, det var en fördel att den var mindre slipad. Om det blir bättre.
Alltså fördel... Ibland är det ju svårt att bara ställa olika... kulturuttryck eller två konstnärliga skapelser mot varandra. Alltså, det blir väl annorlunda liksom. Det behöver inte betyda att vare sig att det är bättre eller sämre. Men den här nya föreställningen som jag ska ha, den kommer ju vara annorlunda än de två tidigare.
På vilket sätt?
Ja, men längre rutiner, mer... Alltså det är inte... De är inte de två första heller varit, men det är inte så mycket bara sätta punch.
Men.
För det, den är inte slipad på det sättet. Jag har inte liksom skalat bort onödiga ord och sånt. Eller du har ju sett lite när jag har hållit på och försöka sätta... Jag försöker ju febrilt sätta så här 5-10 minuter åt gången på specialisterna. Det går ju nästan aldrig liksom, men det är ju liksom... Det är inte slipat kan man ju inte säga.
Nej, men där är ju en sån grej som om du kanske haft mer tid kanske du har valt att slipa dina skämt. Mm. Men så att fördelarna med det tycker jag... Fördelarna med att ha 10 år till av vad jag kallar frihet och vad jag kallar kanske arbetsro och sådär. De fördelarna tycker jag är kanske lite mer uppenbara än för mig än vilka nackdelarna är. Och det här jag tänker att du ska säga. Och om jag frågar dig, vad är problemet? Eller liksom, vilka frågeställningar har du hur jag skulle lösa det praktiskt?
Ja, men frågeställningen är ju... En viktig sak är ju också så här att det går ju inte från att man säger så här, nu är jag redo att ha barn.
Nej.
Tills att du liksom har ett barn.
Nej.
Det är ju ganska mycket... Först ska du träffa en tjej.
Ja.
Det ska du ju klara på 10 år.
Ja.
Men du måste ju, hur många liksom... om du träffar en tjej som du tänker är perfekt om 2 år.
Ja.
Kommer du då hålla fast vid henne i 8 år till och inte göra henne gravid?
Det beror också på hur gammal hon är. Ifall jag träffar en tjej som är 28 imorgon.
Ja.
Då, som jag tycker är helt perfekt.
Mm.
Och hon säger så här, men jag vill skaffa barn inom 5 år. För att sen kanske det blir för sent för mig eller problem.
Mm. Mm.
Då kommer jag nog inte trilskas. Utan då kommer jag ändra min plan.
Då kommer du ändra din plan? Ja. Okej, intressant.
Där har jag lite ett hemligt vapen att jag kan ändra min plan.
Ja, det är verkligen ett hemligt vapen. Ja. Ja, men sen är det mycket så här... Sen ska liksom hon kanske då sluta äta p-piller. Det ska gå ur kroppen.
Mm.
Sen ska man liksom ha...
Men
fertilitet går ju också ner i åldern. Ju högre man blir.
Mm.
Så att du kanske ändå kommer behöva några liksom menstruationscykler på dig. När du är 50.
Ja.
Alltså du kanske kommer få börja med detta projektet när du är... Ska barnet födas när du är 50?
Ja, men
för det är också 9 månader
år,
vi får lägga
10
på.
10 år har jag sagt, så liksom jag börjar när jag är 49, säger vi.
Ja.
Jag börjar på min 49-årsdag.
Då börjar du.
Då börjar jag verkligen så här, nu...
Men då har du en tjej redan.
Då tänker jag att jag har
då
en tjej
har du tjejen. Slutar hon äta p-piller då?
På min 49-årsdag?
Eller har hon redan tjuvstartat?
Hon får ju vara med i den här diskussionen.
Ja, självfallet. Naturligtvis, det är du och jag och hon givetvis som för den här. Det är ju hennes kropp.
Så då i samspråk med henne så kommer vi överens om det. Men mitt förslag är så här, du slutar äta p-piller på min 49-årsdag.
Ja, men då ska du gå ur och sen så... Jag tror att barnet, du kommer över 50 när barnet väl föds.
Det här.
För att du är 9 månader.
Hur lång tid tar det för p-pillerna att gå över kroppen?
Jag vet inte, det är nog lite olika också beroende på ålder och hur gammal man är och sånt där. Eller vad vet jag. Det är säkert jätte...
Men jag tror inte det är så svårt. Du tänker bara att det kommer ta tid för mig att jag kommer vara 51 när barnet föds.
Alltså det finns...
Din rekommendation är att jag ska börja när jag är 48 då.
Ja, men om inte, hon kan, hur gammal tänker du att hon är när du är 49?
Hon kanske är 33.
33. Det är ändå...
Eller 30 säger vi. Jag sänker
30.
Till...
Du sänker till 30. Ja, men 29,
det är
ändå,
det är mitt sista
29, bud. Ja, men då är hon ju ändå liksom inom ett... fertilt spann får man ändå säga.
Okej, okay, vi säger 29. Det 29. är det jag siktar in mig på.
20 år yngre kvinna är det här. Ja, men då ska det väl gå... Det beror också på hur du... Hur mycket bläck du har i pennan när du är 49?
Nej, det vet man aldrig.
Det vet man aldrig faktiskt. Nej. Det kan ju ta, det kan ju vara så här IVF-behandlingar. Vi måste liksom åka till Danmark.
Är inte IVF-behandlingar när kvinnan är gammal? Eller är det även när mannens sperma är dålig då?
Alltså är mannens sperma dålig så...
Men hjälper det med IVF-behandlingar då? Jag vet inte.
Ja, men det gör det väl. Man, jag vet inte exakt hur det går till, men då tror jag man på något sätt tar fram de få livsdugliga...
Okej, jag sänker hennes ålder till 27.
Med din egen ålder där, rubbar inte. Även om det var just den som var problemet i...
Jag tänker att det kan pareras med hennes unga fertila ålder då.
Just det. Och sen är ju då, om du då på grund av din ålder skulle behöva en IVF-behandling, då ökar ju chansen slash risken för tvillingar, trillingar och allt sånt.
Mm.
Så att du skulle ju kunna få en väldigt stor förändring sent i livet där.
Ja.
Men det är jag... Det jag tänker på är kanske då i min opponering, det är ju så här att jag skaffade ju, jag kan inte säga att jag var gammal, men jag var inte heller ung.
Hur gammal var du när du fick ditt första barn?
Jag var 35 då, var jag. Eller 34, nej 35. Det är väl ganska normalt med dagens mått mätt, antar jag. Kanske till och med lite ungt för att vara kille.
För att vara en kille i Stockholms innerstad så är det nog ganska ungt.
Alltså på Östermalm där jag bor så är medlet för förstföderskor. Alltså det kan inte stämma, men det är den siffran jag hör hela tiden. Bland annat om min fru. Att den är 39 år.
Jag har också hört det. Jag har hört 42 också.
Det är väldigt högt för ett medel tycker jag.
Ja, det tycker jag också. Man borde ju granska den siffran.
Då blir nästan du kanske är mer... Jag är normal
lite lammkött då för de här,
ja, för man
för
tänker
de här restaurangsbrudarna.
De flesta har väl liksom, medlet är väl att killen är några år äldre. Så att medlet för killar kanske är upp mot 45 nästan då. Att få sitt första barn. Så du är ju egentligen bara 4 år, din plan. Men det jag...
Så för att bo i Stockholms innerstad så kommer jag inte vara någon freak.
Nej, nej, nej. Nej. Nej, det ska du inte oroa dig för. Det är du och liksom P.G. Gyllenhammar så går runt med varsin liten.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Men det jag tänker på, det är så här att även om jag inte känt mig gammal som pappa, så jag har ju tänkt jättemånga gånger så här att gud vad jag önskar att jag hade träffat Anna i alla fall 5 år tidigare. Att
alltså att ni hade fått 5 år tillsammans utan barn eller?
Nej, och börjat med barn direkt
liksom.
Ja, men jag ser inte riktigt det du kallar de här extra 10 åren. Jag ser liksom så här i efter... Jag inte facit på hand, men att blicka tillbaka så ser jag ju så här. gud, varför gjorde jag inte, varför skaffade jag inte bara liksom barn där med någon gång i slutet av 20-årsåldern? Vad gjorde jag? Vad höll jag på med?
Hade du inte roligt då?
Inte roligare. Jag har jätteroligt idag också.
Mm.
Ja, men jag menar så här, supa. Man börjar supa någon gång i tonåren. Så håller man på med det. Varför kunde jag... Jag önskar liksom... Jag önskar inte det, för du har... Men min fru var liksom 24 när vi gifte oss.
Mm.
Jag kan tänka så här att...
Hur gammal var hon när ni fick barn?
25.
25.
Nej, 24 var hon förresten. Mm.
Så det är väldigt tidigt i dagens mått mätt.
I dagens mått mätt i innerstan också.
Speciellt i innerstan, ja,
så är det ju det. Men jag kan ju känna så här i efterhand bara så här... Gud, vad behövde jag liksom 10 år till och supa?
Men det beror på vad man är sugen på också. Alltså, sen ju... Och var du sugen på att skaffa barn och leva det livet
ja,
då?
Sen är ju inte bara supa man håller på med mellan 24 och 34. Utan det är ju också hela min stand-up-karriär och så här, ryms ju mellan de åren nästan.
Jo, sen akmagen Nils Lind...
Mm.
Han höll på mycket med stand-up innan, nu var det länge sedan jag såg honom på...
Ja, han sen. Hade nog inte på alls längre.
Men när han fick barn så gick han ändå upp och körde lite stand-up om det. Och då så sa han liksom så här, men nu när jag har barn så har jag nu när jag har fått barn så har jag insett vad det viktiga är i livet.
Ja.
Det vill säga att ligga i kalsongerna och spela Xbox framför ett,
ja, men i sängen. Liksom.
Och då menar jag att det är mycket svårare att göra hela dagarna nu. Att, när han har barn.
När han har barn, ja.
Ja, att det var, men det som var det sköna i livet.
Det är liksom faktiskt också... Ja, men det är ju något som händer... När någonting... Alltså blir en liksom knapphändig vara. Man, när något präglas av knapphet liksom. Att det blir mycket fetare liksom.
Ja, du menar att när man får lite av det.
Ja,
om du blir bjuden på ett chips i soffan eller om du får en
hel påse. Gud, vad gott det chipset.
Ja, det är det.
Nej, men jag menar till exempel så här att sista året jag bodde i Malmö, då bodde jag liksom själv, ganska liksom, bra lägenhet precis vid Möllevångstorget. Jag hade ingen att ta ansvar för. Jag hade liksom inget liksom jobb att gå till. Jag hade liksom mer uppdrag. Jag satt hemma. Jag kunde egentligen jobba från det jag gick upp till det jag gick och la mig.
Mm.
Men jag hade inte så stor glädje i det arbetet. Det
var,
jag tyckte inte jag hade det liksom. Och jag satt hela dagarna och bara stirrade på datorn och liksom fick inte så mycket gjort. Och så jämför jag det med, igår var det fars dag och då fick jag liksom i present att jag kunde gå till...
Av din dotter?
Ja, det blir indirekt så undrade hon mig att få vara själv då, att jag inte var med henne. Att få gå, jag har ett ställe jag kan sitta och skriva på, att jag kunde gå iväg i några timmar och sitta där. Och då var ju det så jävla roligt.
Mm.
Jag skrev liksom oavbrutet i flera timmar och skrev färdigt ett nytt kapitel på min nya serie New Adventures. Alltså det blir ju fetare när man inte får det hela tiden.
Mm.
Man jobbar så jädra målmedvetet och med så mycket glädje också.
Ja,
men
det är ju samtidigt så är det ju så uppenbart att det är det du nästan helst vill.
Ja, ja.
Precis. Och att det är det som du värderar högst. Och att det är lite konstigt på ett sätt att då liksom portionera ut det. Fast lite
är
mindre.
Är det egentligen konstigt, för att är det inte så alltid saker som man velat funkat förr liksom? Att folk har liksom velat knulla. Och som har sagt så här, nej men det är någon fult, det ska du inte göra så ofta. Och så har det blivit liksom, eller liksom runka eller vad, något annat, liksom supa. Nej, men det får du bara göra på helgen. Lördagsgod.
Att man liksom, men hur, alltså så här, det, alltså, också, det hade ju säkert varit så då att ifall du bara får supa
en dag i veckan.
Nu, ja, men du tänkte att ta det till en extrem.
Ja.
Så du får bara supa en gång om året.
Ja.
Då hade den gången blivit så jävla rolig.
Ja, eller att det blivit för mycket.
Ja, det kan bli, fast du hade nog kunnat ta den bakfällan. Men okej, låt oss säga att du får supa på midsommarafton, nyårsafton, valborg och julafton.
Mm.
Lite nära.
Det är svårt att säga om
julafton. Om liksom... Och då hade de då gångerna Alltså så här, okej, okay, de gångerna hade kanske blivit fetare.
Ja.
För så var det lite när jag var liksom, gick i högstadiet. Just och söp det. Man på vissa så här högtider liksom. Och det var en jävla event och det var kul. Ja. Men så, jag skulle inte vilja byta ut det nu mot det här lite vardagssupan. Att kunna ta en öl på sommaren när man bara så här, vad fan, man sitter på en indisk restaurang, man tar in en öl. Alltså slutnotan på det är fetare.
Ja, precis. Det är hur man räknar liksom, om man är ute efter liksom någon sorts totalen liksom. Eller om man är ute efter så höga toppar som möjligt.
Mm.
Vad som är liksom bäst för det. Men nu supa liksom, det är ju inte så kul att supa heller. Alltså jag skulle säga
att vara på semester och sitta på en utesväng och börja supa, det tycker jag är fantastiskt.
Ja, det kan vara, men det är ju liksom en helhet. Det är ju inte bara liksom själva supan. Men jag skulle gärna ta det roligaste. Det är väl egentligen så här när man är hemma i Sverige och bara har en vardag och så, tänker jag, det vill dricka några öl.
Mm.
Alltså så att jag vill ju inte. Nej, så, den tycker inte jag funkar riktigt, för så kul är det inte att supa längre.
Men
skulle man kunna få veta liksom, hur ser din plan, kan vi inte gå oss liksom, stega oss igenom 10-årsplanen?
Okay. Och
liksom, för den kan man dela in den i perioder då, den här 10-årsplanen.
Ja, men man skulle...
Om vi tar 3 perioder, kanske så här, en början, en liksom en mitt och ett slut där du måste liksom få ihop säcken.
Ja, okay.
Det kanske är det rimligaste.
Men då är det kanske så att jag nu börjar vi från och med idag då, när jag är 39.
Ja. Egentligen när du fyllde 39 då?
Ja, men det gjorde det, för jag har nog haft den planen ganska länge. Eller ett tag.
Men har det förändrat, eller då är det business as usual nu i början egentligen?
Ja, det är det ju. Nu så kommer jag, men alltså grejen är att jag dejtar ju lite liksom så här, träffar tjejer ibland och kanske testar mig fram. Alltså så här,
har du
lite
ändrat din Tinder-profil kanske? Jag vet inte hur du träffar folk, men att det står vill ha barn. Söker ett fast förhållande och barn inom 10 år. Eller de här tjejerna vet inte om.
Nej, de vet inte om det.
Många av dem är ju för unga också. För gamla menar jag redan nu, antar jag.
Som
jag,
ja.
Alltså de kommer inte vara 29 när du är...
Om 10 år.
Många av dem måste du väl ändra.
Ja. Jo, det finns de som är för unga.
Är för gamla.
För gamla.
Ja.
Ja, men så nu så tänker jag väl mer så att nu har jag lite den här, vi kan ju säga att de första 4-5 åren, då är det den här friheten att jag inte ska, alltså den friheten jag...
Nu tänker du egentligen inte på slutmålet alls egentligen då?
Under de här första, inte så mycket.
Nej, nej.
För att det är frihetskänslan jag är ute efter.
Mm.
Och då måste jag ju njuta lite av den också och inte liksom... att bara jobba mot målet. Utan,
ah, just det.
Utan, men sen så är det väl också så att jag är öppen för då att ifall det skulle vara så som jag sa, att om jag skulle till exempel träffa en 28-åring som jag känner att det här är helt perfekt.
Ja.
Det här är någon som jag verkligen vill leva med och skulle vara jättebra förälder liksom också.
Just det.
Då skulle jag ju ändra planen.
Mm. Det är det trumfkortet har. Det. Du kan ändra planen.
S-et i rockan.
Men detta är kanske... hur många år tänker du att det här fortgår
innan jag börjar
liksom
innan
kanske jag börjar liksom söka ljuset lite mer aktivt?
Ja, men jag tänker när jag kanske är 45 tänker jag att då är det så här, okej, nu måste jag nog kanske så här tänka att det har inte hänt hittills att jag har träffat någon som är perfekt.
Nej.
Eller kanske det har hänt och jag har tänkt så här, men fan, jag går vidare.
Egentligen innan den här mittenperioden är slut så borde du egentligen ha träffat rätt tjej, va?
Ja, alltså du menar att jag borde, alltså under borde mitt, om planen ska bli perfekt?
Om planen ska bli perfekt. Om vi ska gå enligt planen så borde det ingå i planen att du liksom under mittenperioden.
Okej, när jag är 44. Mm. Om vi säger då, om hon ska vara... Ja, då, när jag är 44 så träffar jag någon som är 22.
Ja, just det. Men då är ju mittenperioden... Då har du gjort det nästan i första perioden redan.
Vad menar du?
Ja, alltså, första perioden var fram...
Jag är 39 nu, så då har det gått... När jag är 44 har det gått 5 år ungefär.
Ja, okej. Okay. Just det. Och då är första perioden över. Mm. Eller är första perioden slut?
Det hade varit det perfekta scenariot för mig då. Att när jag är 44 så träffar jag någon som är 22 och som jag känner som är hon perfekt. Är helt perfekt.
Ja. Och då, vad gör du då liksom de här närmsta 5 åren fram till?
Ja, då
kanske ni har den här friheten tillsammans då?
Ja, lite så tänker jag. Men jag kommer ju då också, jag kommer ju då lägga fram förslaget för henne så att, alltså jag vill ha barn någon gång.
Hon kanske har lyssnat på det.
Så vet att hon, exakt.
Du vet att du är en bricka i spelet.
Jag vill ha barn. Jag kommer väl säga så här. Jag vill ha barn någon gång. Alltså så här, då kommer jag ganska lämna över det ganska mycket i hennes händer också. Så
men då, om det beslutet är fattat där, då kan du ju liksom kanske fria direkt.
Mm.
Egentligen.
Ja, men det är nog en bra idé.
Att du gifter dig.
Jag kommer nog känna en viss nervositet också, eftersom om jag träffar någon som är 22 och hon, alltså jag skulle nog tänka så att det kanske är lika bra att skaffa barn så snabbt som möjligt.
Ja, varför nu? Inte egentligen? Nej. Det är frågan vad du ska... Planen! Nej, jag planen!
Jag kommer inte vara jättelåst vid planen, utan mer så då tänker jag så att, ja men...
Det är ju möjligt att hon inte vill heller.
Ja, det är det möjligt.
Men så då följer liksom några år, om det följer, vi skissar upp idealplanen nu då. Mm. Idealscenariot för hur planen. Att då lever ni ihop i kanske 5 år.
Ja, men, ja vi kanske lever ihop i 3 år. Då är jag 44, då är jag 47. Sen börjar vi försöka skaffa barn.
Sen börjar ni försöka skaffa. Och det är liksom tredje perioden, ja, det är det, ja. När ni går in för att verkställa då.
Ja. Mm. Och då har man också 3 år på sig att se om det verkligen funkar. Det kanske fanns sidor hos mig eller hos henne som vi verkligen hatar hos varandra, som dyker upp efter ett tag.
Och då kan det kan vara ett scenario där du är nyskild, 48, och bara har 1 år på dig. Så att det blir... Ja, så kan det ju bli.
Ja, så kan det verkligen bli.
Mm.
Det finns ju inget, men det kan också bli så att jag näst om en månad träffar en tjej som jag gillar ganska mycket och på fyllan har oskyddat sex och hon blir gravid och hon vill behålla det och jag tänker så här, vad fan, hon verkar ändå vara trevlig och kunna. Så det kan ju hända.
Planen kan ju liksom spricka av olika skäl.
Det kan vara så att jag ändrar planen. Men det kan vara så att jag kanske 53 när jag får mitt första barn också.
Ja, ja, om planen inte lyckas.
Nej.
Helt enkelt.
Men mitt ideal, det...
Men en fråga som kommer till en är ju så här att om man sett människor som levt liksom själva länge...
Mm.
Man kanske har någon gammal släkting eller sånt där. Eller man kanske tänker så här...
Alltså levt i ett singelhushåll, tänker du på?
Ja, precis.
För att det finns ju liksom... de som också är väldigt isolerade.
Ja, precis. Men bara liksom är vana vid att styra väldigt mycket över sin egen vardag. Mm. Att man tänker att det blir inte lättare. Det är också någon sorts så här, finlandsfärja som ska vändas i tid. Ja, men det finns ju en risk att du blir så jävla van vid att kunna göra precis som du vill. För det är ju den friheten som försvinner, att man kan ju inte göra som man vill längre.
Nej, det var det du lite argumenterade emot.
Att man göra som man vill, och man vill ju andra saker och man får se till.
Men det kanske blir en chockvändning. En usväng liksom.
Ja, det är, ibland är det det bästa. Mm. Att bara göra...
Man tar tjuren vid hornet.
Jag tycker ju förändringar, nu talar jag emot mig själv här, men jag tycker ju förändringar är som bäst om de är chockartade.
Mm.
Alltså att det är då liksom hyllar man ju förändringen.
Ja. Mm.
Alltså, för jag pratade med Josefin Johansson, vi hade en sån här show, Crazy Town show i Malmö.
Mm.
Och så pratar hon om så här, men hur gör du, hur hanterar du när liksom, om du mår dåligt liksom, hur får du ut själv, vinterbadar jag och jag går till gym och sånt där.
Mm.
Så tänkte jag så här, nej men någon sån grej har ju inte jag liksom. Men när jag har haft liksom dåligt, eller dåligt, när jag vill att något annat, då har jag liksom förändrat totalt. Alltså jag bodde ju själv i Malmö, sen bara flyttade jag till Stockholm, gifte mig och skaffade barn liksom.
Mm.
Alltså det jag tycker det funkar mycket bättre för min del. Så jag kan inte säga att det behöver vara dåligt det här med att man måste göra något radikalt annorlunda.
Nej.
Det kanske är bra. Men,
ett argument som du inte har tagit upp men som jag hör från många andra är det här att det är jobbigt rent fysiskt att vara gammal när man ska ha barn. Att man ska lyfta barnet och leka och... Och kanske...
Alltså så fysiskt jobbigt är det ju inte. Ett barn väger ju bara några kilo. Det tror jag en liksom 50-åring klarar.
Ja, min plan är också att hålla mig fysisk topptrim.
Ja, ja. Ja, men det tror jag inte. Det är ingen fara.
Nej.
Det är mer... Nej, där tror jag nästan att man är lite äldre och lugnare kan vara till en fördel liksom.
Mm.
Att man inte känner så här att varje gång jag inte går ut så missar jag någonting.
Mm.
Det tror jag inte alls är något problem.
Men.
Det här att spela fotboll med sin son. Eller
nej, det kommer nog kunna göra på hans nivå i alla fall.
Ja, men precis. Folk missar lite vilken nivå barn är på.
Men sen, ja, det kommer vara med jämnt.
Mm.
Men sen är det också det här att statistiskt sett kommer jag dö när mina barn är kanske 30.
Ja.
Det är frågan om det är ett problem. Är det jobbigare för en 30-åring att förlora sin förälder än en 50-åring?
Det kan ju vara så att vissa saker är så jobbiga så de slår liksom i taket. Att det inte blir jobbigare. Eller, det är klart det finns jobbigare. Eller,
det är mer att vi får mindre tid tillsammans.
Ja, det får ni. Så totalt. Du får inte se dem växa upp och blomstra.
Nej.
Eller du får inte se dem skrumpla.
Jag kanske eventuellt får uppleva barnbarn ifall mina barn inte har samma plan.
Om de också träffar någon gammal farbror som gör det med barn innan 30. Då i så fall. Nej, men jag ska säga, nej, men det enda är ju att vad kan jag säga, lite sådär att få barn. Nu talar jag bara utifrån min egen upplevelse att det är ju, det känns ju väldigt, det är en, jag tyckte det bara att gifta sig tyckte jag var så här en högre nivå verklighetskänsla liksom.
Mm.
Att du känner att du gör någonting som är väldigt real.
Mm.
Att få barn, det är ju liksom, det är väldigt mycket verklighet i det liksom.
Mm.
Man känner att det här livet är liksom väldigt mycket mer, alltså det är klart, allt liv är ju liksom bara tid som ingen är egentligen mer verklig än den andra. Men man tänker ju ändå på liksom sitt liv med barnen och familjen liksom som lite förhöjd grad av verklighet liksom. Mm. Och det gör ju att man tänker på livet man hade innan som lite mindre verkligt och lite mindre viktigt liksom, och vad höll jag på med och sånt där.
Mm.
Finns det inte risk att du kommer ha väldigt mycket tid som du kanske betraktar som liksom mindre verklig och mer att du bara lallade runt? Nu tycker jag inte det är något problem.
Nej,
men om
nej.
Du sätter dig in i liksom den nyblivna familjefadern Simon 51, då kanske det kommer vara.
Ja.
Om det vill säga illa.
Alltså om jag tänker då att den nyblivna familjefadern Simon 51 tycker att så här, den andra Simon, han hade 50 år av att lalla runt. Det var för mycket.
Precis, jag skulle hellre vilja ha fler år, tänker du då, i liksom den här mer verkliga världen.
Ja, det blev som den här kampen mellan Night Guy och Morning Guy.
Ja, exakt så, ja.
Fast det här är en rutin av Jerry Seinfeld då, när han är arg, när Morning Guy är arg på Night Guy som har varit uppe och supit hela natten och gjort av en massa pengar.
Det finns ju också en variant på den som är liksom fyllejaget och bakisjaget som kan kommunicera då genom att fyllejaget köper frukost till bakisjaget.
Men eftersom jag är... den tramsige Simon nu
är det ju
så
det.
Har jag jättesvårt att liksom ta hänsyn till familje Simon.
Just det. Men tror du att du kan sitta så och bita dig i handen och tänka, Simon!
Ja, det kan ju hända.
Det kan hända.
Men det är ju som...
Att du tänker så, varför satt jag 39 år?
Fast jag vet, man vet inte heller hur det blir. Det kanske blir så att när jag är 49 så skaffar jag barn. Och så tycker jag det är bara pissjobbigt.
Varför kunde jag inte vänta till jag var 60? Varför ska jag alltid rusa in i saker? Herregud, nu sitter man här. Ens ungdom springer förbi utanför fönstret.
Men
jag tycker...
Man blir alltid påverkad av... När man pratar med folk som har andra åsikter.
Mm.
Så blir man ändå påverkad. Det är så här, jag vet inte om du... Om det är mer så här, du predikar din egen liksom, vilja. Eller så här, det som du tycker bäst för dig.
Men... Jag kan ju inte prata om något annat än hur jag själv har tänkt. Liksom, och du och jag är ju helt olika.
Jag kommer ju... Alltså, det här samtalet påverkar mig och jag kommer nog bli så att jag kanske börjar tänka lite tidigare på att skaffa barn.
Ja.
På grund av det här samtalet.
Men jag tror också att du är lite för... Du tänker för mycket på barnet och för lite på tjejen du ska träffa. För jag tyckte så här att det är en sak att skaffa barn och sånt där.
Mm.
Men den stora liksom... Okej, på något sätt har ju du också tagit ett beslut nu, även om du har sagt, det är inte särskilt definitivt eftersom du har ditt S i rockar, men att du får ändra beslutet.
Ja,
Men på något sätt, för mig var det mycket större att gifta mig än att skaffa barn.
Mm.
För att liksom, det var då ändå som beslutet fattades, som liksom livet vände. Sen var ju liksom barnen, att det var då liksom livet svängde in på en annan väg. Sen stod ju barnen där på den vägen mer.
Mm.
Så att... Du kanske skulle liksom... Jag vet inte, nu, jag utgår ju bara från mig själv nu. Då, och det är ju ett exempel och vi är olika. Men kanske mycket mer foka på att du skulle träffa en tjej inom 10 år. Som du vill, att du ska vara gift inom 8 år kanske.
Jo, men
det är inte lika liksom, romantiskt här att tänka i de här perfekta årtalen.
Så tänkte jag med förr.
Ja.
När jag var... Då tänkte jag så här att... När jag är 30 så tänker jag så här, men då får det vara slut på det här liksom ligga runt och då ska jag stadga mig.
Just det.
Det var det här liksom träffa tjej, det som du säger liksom. Stadga mig, sen spelar det liksom ingen roll tyckte jag ifall man säger att man är gift eller om man liksom...
Nej.
Alltså, man har bestämt sig, nu har man stadgat sig.
Alltså egentligen spelar det inte så stor roll om folk... är gifta eller inte, eftersom de flesta lever ungefär likadant om de är gifta eller inte. Men man har ju ändå... Jag är övertygad om att gifta mig. Jag friar ju efter bara en månad tillsammans med min fru. Det var ju hon med rena argument som övertygade mig.
Mm.
Jag hade egentligen inte en plan på att flytta ifrån Malmö, men man kan ju liksom... Det är ju en ritual som är så här att... Jag håller på att läsa en bok just nu om... Gustav den fjärde Adolfs barndom.
Mm.
Och liksom om hur liksom ett äktenskap var då. Då är det, nu håller jag på att läsa om Gustav den tredje äktenskap. Att det var ju sån jävla inslag av risk i äktenskap.
Mm.
Alltså att man gift sig med någon man inte träffat. Liksom.
Ja, just det.
Och även andra, så här, man gift sig med någon man inte knullat. Man gift sig med någon man liksom inte alls visste vad det var för person egentligen.
Ja.
Alla så här gamla äktenskap känns så slumpartade liksom. Att det är någon så här, ja men då träffar jag den mannen när jag jobbade här. Jag blev med barn och vi gifte oss. Och sen har de ändå liksom levt hela sina liv. Alltså man kan ju ändå bevara den delen av ritualen att det ska finnas inslag av risk liksom. Att man inte gifter sig med någon man...
Det sköna är ju då att man kan ändra sitt beslut utan några större problem. Alltså det är både skönt och det är både bra... Eller det är skönt,
men inom också... risken ska ju ligga då att... Att sen får man aldrig skilja sig.
Nej, men du vet ju inte heller, även om du har bestämt dig för att inte skilja dig, så kan ju din fru ta ut skilsmässa.
Ja, hon kan göra det imorgon, absolut. Ja.
Men... Och det var det som hände också när jag hade bestämt mig. Så jag tänkte jag, nu har jag träffat en tjej när jag var då 29.
Ja.
Och så tänkte jag, men nu stadgar jag mig. Nu för det här blir liksom, nu bluffar vi liksom vara ihop. Ja. Och sen gjorde hon slut. Jag tänkte, vad gör jag nu?
Men hade hon, om du hade...
Och det har ju hänt efter det, och så har folk frågat så här, liksom, vill du vara tillsammans med mig för alltid? Och jag har sagt ja.
Ja.
Och sen så har sen det har inte de funkat i alla fall.
Men...
Det... Så, men det är så det, det jag menar, att barn är liksom... definitivt. Det är barn, det tar ju inte slut ifall de inte råkar
nej,
dö. Liksom.
Nej, precis. Då har du ju dem, ja. Det är mer, det är väldigt
definitivt.
Så det är därför
definitivt. Jag tycker det är mer definitivt. Men du skulle ju liksom... Beslut, liksom.
Okej, en sak är att man inte kan veta liksom hur ett äktenskap slutar och sånt där, eller hur det kommer att hålla på. Men man kan ju ändå leva som och liksom hantera det som man hanterar risken man tar. Eller risk, ja men det är ju en risk ändå. Man säger så här att, ja men nu ska vi vara tillsammans för resten av våra liv. Det är ju ändå, alltså om man sen lever på det sättet.
Med den inställningen.
Ja.
Men man, alla har ju S-et i rockarmen nu. Du kan ändra den planen.
Jag vet, jag gillar inte det.
Nej.
Jag tycker att det skulle vara... Jag fattar så här, det hade inte varit bra med lagar kring att man inte får skilja sig.
Det finns
sig.
Ju länder där det finns lagar.
Ja, men jag tror inte det är bra. Men jag skulle tycka att det vore bra om det var att liksom... kraftigare socialt stigma mot att skilja. Att liksom folk som är gifta förskjuter människor som skiljer sig och säger så här att nej, ni har faktiskt skadat även vårt äktenskap genom att skilja er nu.
Men om någon blir till exempel fysiskt eller psykiskt misshandlad.
Ja, det finns såklart exempel som man kan hitta när det här inte kommer funka. Men då får man vända vreden mot den mannen som betett sig så omöjliggjort äktenskap.
Det kan vara en kvinna, kanske vanligare. Eller kvinnan, med psykisk misshandel.
Det är säkert mycket vanligare. Då skulle jag tippa att det är kvinnans fel på något sätt. Nej, men det kan jag tänka ibland sen när folk...
Ja, men då, det, så är det väl kanske liksom.
Och varje gång man ser något så här...
Jag är med på sidan att man ska ta det riktigt, riktigt slappt. Att det, är så här,
riktigt
att det ska vara som att fråga chansen i mellanstadiet med ett äktenskap. Att det är så här, okej, nu
är då är det verkligen den diametralt motsatta åsikten mot vad jag har. Ja. Ja.
För jag ser en liten poäng i det, men jag ser för mycket problem i att ha
men
ett stort
socialt
stigma.
Men då borde du vara emot och gifta sig bara helt enkelt. Eller liksom den typen av löften.
Det är ju så jävla tomma löften. För det är ingenting man behöver hålla. Ja, det är mer,
i så fall
det
kan du säga att du behöver inte hålla några löften egentligen.
Ja, men äktenskap, det är ju så mycket av... Det är ju en rekommendation på något sätt. Alltså det är mer att man säger så här, nu gifter vi oss. Och sen så är det ju inget stigma att skilja sig. Inget stort i alla fall.
Nej, jag menar det.
Göra, fast, och men det folk som säger, man... jag vet inte om de lovar varandra och älskar varandra i nöd och lust för resten av livet.
Jo, det gör man ju.
Man gör det.
Det är det som är grejen.
Men sen, med folk, det är lite som så här,
alla båda står säger. Med fingrarna korsade bakom ryggen, menar jag. Ja. Nej, men det är väl som med alla överenskommelser, att de är väl vad man gör dem till.
Mm.
Och hur man liksom...
Men problemet är ju att nu man också har någon annan som kan bryta den. Det är inte bara du själv.
Det är ett tillitssystem, ja.
Ja.
Så är det ju, såklart. Men det är ju därför man inte vill att själva konventionen, själva liksom ritualen ska försvagas. Av massa jävla liksom dokusåpa-kändisar som ska gifta sig med varandra, liksom. Men om du inte har liksom något tro till äktenskapet som institution, då är ju barn såklart mer definitivt.
Mm.
Men det tror jag ändå hade hjälpt dig.
Du tror att äktenskap har hjälpt mig?
Ja, men det är ju lättare att ha...
Jag har ingen tilltro till det.
Nej.
Men jag kan ändå tänka mig göra det. Ungefär som någon säger så här, vill du hänga med på en yogakurs?
så tänker jag så här,
jag tror inte på att det här kommer göra de här grejerna som ni säger att det kommer göra med mitt sinne och kropp. Men vad fan, jag kan hänga med. Jag kan hänga med och testa det. Så här, lite
där. Ja, men... Alltså, nej, så här, okay. om du inte tror liksom att det kan liksom förstärka någonting och förstärka till lite. För att jag kan ha barn själv verkligen vara... Alltså jag fattar inte hur de gör det.
Vilka då?
Alltså de som har barn själv.
Ensamförälder.
Ja, för du skulle ju riskera då... Ja,
men varannan vecka-livet tycker jag verkar rätt soft. Jag tycker det verkar schysst.
När barnen är stora kanske att
ja,
det...
Ja, men även så här med småbarn att man får en vecka ledigt. Man kan göra vad man vill och sen så tar man hand om barnen och hänger med dem när man...
Alltså jag har aldrig varit själv med mitt barn ens ett dygn liksom.
Nej.
Alltså inte en enda natt har jag varit själv med mitt barn. Jag kan inte föreställa mig något jobbigare. Det är två stycken ändå liksom kul. Själv, alltså man blir galen.
Mm.
Thomas Högblom sa det till mig att vi pratade om barn. Hans barn är lite äldre än mitt, flera år äldre. Så han kan ju liksom tipsa på ett annat sätt. Han har väldigt många roliga sägningar. I början pratade han liksom om sitt barn som en galen romersk kejsare som man är personlig assistent till. Men sen nu har han liksom landat lite mer. Han säger så här att du ska betrakta ditt barn som liksom en patient. Som du liksom bara är vårdgivare till. Jag är inte riktigt där ännu.
Men det är
just själv med barn är fan med inget kul. Jag vet att CK hyllar det väldigt mycket i någon stand-up.
Se på honom idag.
Det gör mig faktiskt lite. Kunde de inte låta CK vara? Alltså jag tycker faktiskt det. Jag tycker vi har väldigt låg respekt för genier numera.
Vi låter de orden vara slutorden för veckans avsnitt av Arkivsamtal.
Ja.
Jag heter Simon Gärdenfors.
Jag heter K. Svensson.
Fullbordat samtal. Tack till min klippare Marcus Blomgren som under namnet Marcus Brumgren driver Sveriges minst uppskattade Instagramkonto. Missa inte det!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.